du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Medan vi står kvar så ska vi läsa de här verserna. Det handlar om en tro som behagar Gud idag. En tro som behagar Gud. Så står det så här i Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Hebreerbrevet 11:1. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han fastän han är död. Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden, och man fann honom inte mer. Ty Gud hade tagit bort honom till sig innan han togs bort. Hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos Gud. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Är det någon här som vill ha en tro som behagar Gud? Jag är med. Religion räcker inte fram till Gud. Vilken tro som helst leder inte till rättfärdighet. Det finns en tro som är hjärtats tro, där Gud ser rätt igenom oss. Han ser till våra hjärtan. Vi kan missbedöma, vi kan döma varandra, men Gud, han vet vad som finns här. Det stod här i bibelordet om att Gud tog emot Abels offer, men han såg inte till Kains offer. Vad var skillnaden? Abel, han bar fram sitt offer i tro på ett sätt som behagar Gud. Alltså, det här gör en skillnad mellan rättfärdighet och att inte få den rättfärdigheten från Gud. Det här är så viktigt att du förstår, som redan är frälst och rättfärdig, men också du som vill söka Gud, vill finna Gud eller komma tillbaka till Gud och få det rätt med Gud igen, så kan du genom de här verserna vägleda dig själv, men också vägleda andra. För det finns så mycket missförstånd när det gäller tron. Och Bibeln är så tydlig och klar. Så helig ande, nu ber jag att du ska uppenbara för oss vad som är sant och vad som leder till rättfärdighet och vad som behagar dig, Gud. Så att vi kan ta det till oss, men så att vi också kan ge det till andra i Jesu namn. Herre, du förökar våran tro och hjälper oss att behaga dig. Säg efter mig: Fader i himlen, jag tar emot ditt ord genom den helige ande i Jesus Kristus. Är det min del? Tack Jesus. Och säg till någon annan: du ska bli välsignad du också. Du ska bli välsignad du också. Så varsågod och sitt. Det här handlar ju om två bröder som vi snart ska läsa om. En väldigt allvarlig berättelse om den första familjen. Och nu tänker man att den första familjen, den ska verkligen vara perfekt när Gud liksom skapar prototypen. Men då tänker vi från första Mosebok att Adam och Eva, de vet vad de ska göra. De ska stå emot Vad då för någonting? Ja, de ska stå emot djävulen. De ska till och med råda över allt skapat. Ormen ringlar sig där. Människan, de råder inte över det skapade utan lyssnar till ormen. Ormen ifrågasätter Guds ord. Och människan lyssnar så mycket på ormen att de blir snärjda och faller i synd. Adam, den första människan, och så får de barn. Men innan det så ska jag berätta om två vanliga bröder. Jag tror det är väldigt typiskt i väldigt många familjer. Jag har ju uppväxt med två bröder. Jag känner igen mig så mycket i det här. Så har de en stor semla och en liten semla. Är det någon som gillar, eller är det bara jag som gillar semlor? Jag är så där, jag är alldeles för förstått. Men om du inte gillar semlor, tänk dig något som du tycker är gott. Som du tycker är väldigt gott. Så är det en stor semla och så är det en liten semla. Och så säger storebrorsan till lillebror: du får välja först. Och lillebror, han tar den stora semlan och han ska liksom precis bara: hallå det! Så det säger storebror till lillebror: för väljer du den stora semlan och lämnar den lilla till mig? Om jag hade varit du så hade jag tagit den lilla semlan och så hade jag lämnat den stora semlan till dig. Ja, vad då? Nu har du fått den lilla semlan. Nu får du vara nöjd då. Ibland så avslöjar det sig att vi är inte så osjälviska som vi tror. Eller hur? Ja. Storebror, han blev avslöjad. Lillebror roffade åt sig. Ingen av dem hade egentligen något bra hjärta. Eller håller ni med? Tycker ni det? De var typiska människor som är sugna på semla. Jag ska mätta mitt begär. Och ni följer med mig nu i första Mosebok, kapitel 4. Då står det, och de första barn, första pojkarna som Adam och Eva får. Föreställ er nu att mamma och pappa har pratat om hur de misslyckades, ormen, allt var härligt i lustgården, fantastiskt. Och hur de förlorade den här härligheten. För att de inte stod emot ormen när han kom. Ändå hände det här. Trots att de visste hur de skulle göra. Mannen kände eller låg med sin hustru Eva. Och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon: jag har fått en man från Herren. Kain betyder så. Hon födde ännu en son, Abel. Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men inte till Kain och hans offer såg han inte. Inte så jättebra svenska måste jag säga, men ni hör ju vad texten säger. Så står det sen: då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Egentligen så står det så här att hans ansikte föll, alltså hans uppsyn bara föll ner. Engelska countenance som betyder hållning, uppsyn. Alltså han bara förlorade hela det här goa, härliga uttrycket som han hade innan det här fick grepp över honom. Vad är det som händer? Han påtar jorden. Han kunde arbeta. Och så får han massor med överflöd. Så tänker han: jag ska ge det här till Gud. Och vad är det man vill när man kommer till sin pappa i himlen? Vad är det man vill? Man bara vill behaga honom, eller hur? Ja, alla kanske inte vill det. En del kanske vill imponera och tävla. Jag tror att Kain, han tänkte: jag bräcker brorsan med det här. Med allt det här överflöd. Vad gör han? Slaktar liksom ett lamm. Vad är det för någonting? Mot allt detta härliga, imponerande utav markens gröda överflöd. Jag tror att han tänkte nästan att Gud skulle: wow, bra gjort! Här vann du. Men Gud ser inte till Kains offer. Abel, han tar utav det förstfödda, slaktar det, och så utav djurens fett och allting, och så blir det ett offer som Gud tar emot. Alltså det här har ju förbryllat så många människor i alla tider. Varför tog Gud bara emot offret ifrån Abel och inte från storebror Kain? Är det någon som har räknat ut det? Det kanske är enklast att säga att Gud, han vet vad som finns i våra hjärtan. Det handlar kanske inte så mycket om vad offret, vad som frambars, utan vad som fanns i personen som frambar offret. När vi kommer inför Gud så kanske det inte handlar så mycket om vad vi ger till honom. Som någon som kanske har mycket i överflöd och har både tid i överflöd och säger jag kan hjälpa till lite grann. Eller har mycket pengar i överflöd och jag kan skjuta till några tusenlappar. Eller som har väldigt, är väldigt begåvad och säger ja, men jag kan göra det. Jag kan glänsa lite extra med min begåvning. När jag har tid över. Och så finns det den som ger allt. Som offrar allt. Eller väldigt mycket. Gud, han vet, han ser till ditt hjärta och vad du ger utifrån vad du har och vad du offrar. Så människor kan vi lura. Alltså jag har ju varit med i många olika församlingar och många olika sammanhang. Och så ska det vara speciella offer och så är det människor som ska liksom pålysa hur mycket de har gjort och hur mycket de har gett eller vad de inte har gett och så vidare. Och så tänker man, oj, oj, oj. Och så är det de som inte säger någonting. De bara finns där. De bara är en stor gåva, liksom ett stort offergivande hela dem. Men vi människor, vi ser inte alltid. Och så lyckas vi oftast hedra dem som har gjort det som syns, eller hur? Och de får lite extra special creds. Men det finns en som vet allting. Och nu är det meningen att man ska vara glad. Om man har det rätt. Eller så säger oj, liksom, nej, hjälper inte. Nej, det hjälper inte. Och vad är det som händer i människans hjärta när man märker att Gud Fader i himlen inte tar emot offret? Vad är det som händer när människor märker att deras religion, jag tror jag sa miljon, men jag kunde ha sagt också. Deras miljon, eller deras religion, eller liksom allt vad de ger för att det ska synas, inte tas emot av Gud. Hur reagerade Kain? Han blev så arg att han förlorar ansiktet, sin uppsyn. Allt det där goa, härliga och kvar var bara det råa. Och hans blick faller till marken. Han har ingenting. Och så blir han arg på Gud. Står det så? Knöt han sina nävar mot Gud. Och svor och förbannade mot himlen. Och sa du, när kunde han ut? För han visste ju att Gud hade avslöjat honom. Vem blir han arg på? Vem blir ofta den religiösa människan arg på? Den som inte lyckades komma fram med sina egna gärningar och sin egen rättfärdighet till Gud. Han blir arg på sin broder. Blir arg på den som har favör inför Gud. Blir arg på den som lever i relation och som lever med Gud. Och som man bara sitter, men Gud tog emot, men Gud, men... Och så blir man arg. Har någon människa blivit arg på dig och du tyckte att det var orättvist det här var? Alltså det kommer inte att sluta. Kommer man bli förföljd för sin tros skull? Ja, man blir förföljd därför man har fått en rättfärdighet genom tron som människor retar sig på, som människor är avundsjuka på. Vi kommer alltid att bli förföljda när vi lever sant och gudfruktigt. Det händer. Och det kommer att vara de som kommer att förfölja oss mest. Det är de som är religiösa. De som inte når fram till Gud. De som inte har en sann rättfärdighet och relation. De kommer att manifesteras i vrede gentemot dig. Jag förstår att du inte säger halleluja, för det här är smärtsamt. Så Kain lurar ut Abel. Dödar honom. Och vad händer sen? Vad står det sen? Gud frågar, var är din broder? Och vad säger Kain? Han säger något klassiskt. Skulle jag ta vara på min broder. Alltså det här gör nästan ont i mig. För det var ju det som han inte, det fanns ju ingen kärlek hos honom. Det fanns ingen kärlek, det fanns ingen ånger. Utan ungefär som att, skulle jag ta vara på min bror? Känner ni igen det? I den religiösa människan så finns det så mycket ilska och så mycket hat. Och så bara finns det ingen kärlek till att ta hand om eller ta vara på någon. Och det här bara ekar fortfarande hela tiden. Skulle jag ta vara? Det är inte nog på med att man liksom dödar någon. Utan man bara säger, jag har inget ansvar för någon annan människa. Det är bara jag och själv och individualismen och mig. Men Gud tog inte emot mitt offer. Så därför så väljer jag det här. Vad är det som behövs? Jag frågar, är det någon människa som någon gång har blivit rättfärdig genom ilska? Eller är det någon som har blivit mer omtyckt genom avundsjuka? Eller är det något problem som har blivit löst genom att man har dödat någon? Nej. Det som löser människans problem, det är omvändelse till Gud. Och en rätt sorg inför Gud, ett rätt offer inför Gud, när man säger, Herre, här är jag frambär mig själv, ta emot mitt offer. Halleluja. Jag ska läsa från Jakobs brev, kapitel 2, vers 18-24. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfyller skriften som säger, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Nu tänker någon, ja men, på massor ställen i Bibeln, jag tror 7, 8, 9 ställen tror jag hittade, bara i Romarbrevet, att man blir rättfärdig genom tron. Och det står väldigt tydligt att det inte är genom gärningar. Så nu frågar jag er, vad är det för gärningar som inte leder till rättfärdighet? Alltså det här var ju kyrkan som ställde den här frågan och tänkte jag skulle få ett svar. Jag får gå lite söndagsskolan. Aha. Säg det igen. Döda gärningar. Och vad är det för gärningar som samverkar med tron? Det är fortfarande kyrkan jag pratar till. Det här är bra att kunna. Alltså det här är nödvändigt att kunna. Skillnaden mellan gärningar och gärningar. Ja. Alltså ingen förklaring, inte bara svara på frågan. Ja, bra, Rickard. Gärningar som görs i trons lydnad. Hotspot, alltså perfekt. Jag tror till och med att det är det här vi har missat mest. För vi är så nöjda, vi har blivit rättfärdiggjorda genom tron. Vi bar fram ett offer, vad är det för offer? Ja, jag vet inte vad det är, jag säger det. När Abel bär fram ett offer och han slaktar ett lamm, då tror jag att han förkunnar, det kommer ett lamm ifrån Gud som är Jesus Kristus. När han bär fram sitt offer till Gud så förstår han, det finns syndaförlåtelse, det finns ett offer, men liv måste ges. Jag slaktar ett lamm och så bär jag fram det till Gud. Alltså Abel, han minns vi än idag, fast han dog, eller hur? Han trodde på Jesus att han skulle komma. Det är så många som ställer den här frågan, hur blev man frälst i Gamla testamentet? Jesus hade ju inte kommit, nej, men han blev frälst genom att man trodde att han skulle komma. Nu har jag sagt det, nu kan du säga det till någon också. Alltså, men någon kunde inte bli frälst. Alltså, Abraham, han var ju innan Jesus, eller hur? Han blev frälst med att han trodde att Messias Kristus skulle komma. När han ska bära fram Isak, sin egen son, sitt bönesvar, det som skulle bli avkomman, som skulle bli lika många som stjärnorna eller som sandkornen. Alltså det är ju några miljoner, miljarder. Gode Gud, det kan man inte ens räkna. Alltså det är ju så fantastiskt. Då säger han till sin son Isak, för den lille pojken, han bara frågar pappa, pappa, var är offret? Var är offret någonstans? Han visste ju att han skulle bli offret. Var är offret? Skulle du offra? Pappa, jag ser inget offer. Och så säger Abraham, vadå? Han säger, ja, Herren ska utse offret. Och han utsåg sin egen son, Jesus Kristus. Och jag passade med ett halleluja. Alltså det är ju det här som är evangelium i Gamla testamentet. Vi behöver förstå att det finns där hela tiden. Och bara wow! Vad bär vi fram för någonting inför Gud som behagar honom? Det är när vi säger, Jesus Kristus är min rättfärdighet. Jag har ingen egen. Men Jesus Kristus är min rättfärdighet. Blir man förälskad på det? Romarbrevet 10:9. Vad står det där? Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. För hjärtats tro leder till vad då? Till rättfärdighet. Och munnens bekännelse till frälsning. Alltså, ja, men hur kan det vara så enkelt? Ja, det är för att det handlar om att man ödmjukar sig och säger, det är inte mitt överflöd, det är inte mina gärningar, det är inte min kraft, utan det är Jesus Kristus. Han har gjort det. Halleluja. Och därför är jag rättfärdiggjord. Men så är det så här att Abraham, han började så. Och så förklarades han rättfärdig genom sin tro. Men han fortsatte att leva av tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Vad ska du leva av för någonting? Tro. Vad ska du leva av? Tro. Vad ska din granne leva av? Tro. Det är ju självklart för oss, men alla tycker inte det. Alltså vi behöver vara mer frimodiga. Men Abraham, han går vidare i sin tro. Och hans rättfärdighet blir bekräftad av trons gärningar. Eller som du sa så bra, lydnaden. Han säger, han tar med sig Isak, ska offra honom därför att Gud har sagt det. Men i sitt hjärta så tror han, Gud har utsett ett annat offer. I sitt hjärta så trodde han på att Gud kommer. Och så precis när han har kniven i näven och precis han bara vänder. Han bara, nu, och så bara kommer den här. Wow, här är offret. Så befriar han sin son. Jag vet inte hur traumatiskt det var för Isak. Jag tänker det har varit väldigt svårt hela livet för honom. Jag vågar inte knappt tänka på det. Men jag tror att Isak kan vara glad för att Jesus skulle komma. Förstår ni? Isak blev ju frälst. Han förstod det var någon annan som dog i hans ställe. Det här är det ställeföreträdande offret som han trodde på i gamla förbundet och blev frälst. Och vi tror att det har skett. Så hur blir man frälst? Hur blir man frälst, Naum? Genom tron på Jesus Kristus, ja. Men det finns väl andra vägar också? Räcker Frank? Finns det inga andra vägar? Ja, men kan inte alla, om man blandar religionerna lite, kan inte liksom bara man få ihop en bra sörja? Tycker ni inte det? Nej. Det är en lögn. Men det räcker väl att tro på Gud? Alltså säger att det är frestande att säga, ja, det räcker att tro på Gud. Ja, men jag har den här religionen, det måste väl räcka. Ja, det räcker inte alls. Därför att då finns det ingen som har dött i ditt ställe. Då finns det inget blod som kan rena dig från synd. Därför det bara finns bara frälsning genom ditt enda sant offer. Och det offret är... Ja, nu var det söndagsskolan här. Kain, han trodde inte på det. Han trodde på sin egen gärningar, sitt eget överflöd. Behagade inte Gud. Be religion, be ilska, be avundsjuka, det blir mord, be förkastelse, individualism försvinner och han liksom bara får gå vind för våg. Alltså vad är det som händer? Vi behöver omvända oss om vi är där. Och som du är där själv och du har den här ilskan inom dig och besvikelsen inom dig och den riktar sig till dina bröder och dina systrar. Vänd om. Jag kan inte själavårda dig, jag kan inte hjälpa dig, jag kan inte fixa till dig, jag kan inte ge dig tabletter, jag kan inte ändra på evangeliet. Jag kan bara säga till, vänd om och bär fram ett nytt offer till Gud som säger, inte min rättfärdighet utan Jesus Kristus är min rättfärdighet. Inte mina gärningar, inte min besvikelse kommer att hjälpa mig, inte mitt pity party, ingenting kommer att hjälpa mig utan bara min tro på Jesus Kristus. Oj, oj, oj. Jag vet att ni kan det här de flesta. Men förkunna det också. Och ta det ett steg till. Jag hade ett bibelord till. Tro som är verksam. Det är en tro som är verksam genom kärlek. Galaterbrevet 4. Hjälp mig någon. Galaterbrevet 4, är det 6? Vi ser vem som hittade först. Galaterbrevet 4, någonting. Är det någon som hittat det? 5 och 6. Tack, vem var som tog det? Emanuel får en guldkant. Tack. Ty Kristus Jesus, guldstjärna heter det va? Guldkant, det var väldigt snålt. En guldstjärna får du. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Alltså hur kan man bara tro på någonting sånt? Alltså här är det liksom troende, frälsta människor i Galaterförsamlingen som vill gå tillbaka till lagiskheten och judendomen och så vill de att alla ska omskäras och så ska det liksom bli, det ska vara rättfärdigheten, för så har det alltid varit. Och så liksom får Paulus bara säga, hallå, hallå, det är inte det handlar om, utan det handlar om någonting som är här inne. Nej, att man har fått en rättfärdighet ifrån Gud och en tro som är verksam i kärlek. Jag säger, men jag är frälst, hur vet du det? Jag är döpt, mina föräldrar döpte mig, eller jag döpte mig själv en gång, eller en gång var jag frälst, jag är alltid frälst. Nej, lyssna på mig, det handlar om en tro som idag är verksam i vad då? Som tar sig uttryck i kärlek. Det var det som han förlorade ju allt det här, Abel. Och det är det här som många kristna, vi får nog erkänna allihop, det är en frestelse hela tiden att vi tappar i kärleken. Så när Angela får det här till sig och uppmuntrar många av oss, hon frågar, hur ska vi få ett genombrott? Visst var det så? Hur ska det bli ett genombrott? Genom kärlek. Ja, vi tar det här igen. Jag tror att vi kan få. Och så tänker jag så här som jag berättade förra gången. Vad ska hända nu? Nu kommer en väldig uppenbarelse så att vi ska göra vissa saker. Hur ska vi få genombrott? Punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 5. Massor med bra gärningar vi ska göra. Och så säger bara Herren till Angela.
Jag frågade idag.
Hörs det? Säg det igen. Vi hör ljudet, micken. Nu.
Vad är det som fattas? Vad är det som är mer mirakel?
Vänta lite. Vad är det som fattas? Just nu är det ljud. Men kärlek fattas inte, eller hur? Nu fattas varken ljud eller kärlek.
Jag frågade Herren. Vad är det som fattas till oss? Varför får vi inte se din härlighet, mirakel och under? Då Jesus sa, Herren sa, kärlek. Och det, jag fick som en i mitt hjärta och väldigt kraftig. Ja, det var väldigt stor och ja, väldigt stark.
Jag tyckte också det var starkt, för precis när Angela säger det, nu kommer det uppenbarligen, så ska man liksom fram med sin penna eller sin mobiltelefon och liksom spela in och tänka, nu kommer de här punkterna som bara fixar till det för oss. Och så kommer bara det här klassiska, det är kärlek. En tro som inte bara är en tro på Jesus Kristus och hjärtats tro och bekännelse, utan en tro som också visar sig i kärlek. Och så är jag ute och springer och så kommer en förkunnare och så ska han tala om tro. Så han säger, halleluja, jag ska tala om tro och så ska jag predika om tro. Och så säger han, Lukas 17. Och så, jag tappar lite, jag kanske inte tappar tempot. Jag kanske inte var riktigt, Lukas, hur många, herre, hur många gånger ska vi förlåta? Så det var väldigt många gånger, samma dag. Lukas 17. Jesus säger, ni ska förlåta egentligen hur mycket som helst, obegränsat, om någon gör illa, förnärmar dig, sårar dig, skadar dig. Även om det är samma dag, ska du bara förlåta honom hela tiden. Och vad säger lärjungarna då? Lukas 17, vers 5 tror jag. Vad säger lärjungarna då? De säger, herre, föröka vår tro. Jag tycker att det är så underbart. Vi säger det. Alltså liksom att, alltså jag bara tänkte liksom, alltså hej, har det med tro att göra? Tro, sen så tar han det här, senapskorn och berg ska förflyttas, så det finns med. Det finns med. Men innan det så ska vi använda den tron vi har, vår relation till Gud, och förlåta människor konstant. Som Gud har förlåtit oss i Kristus Jesus, så ska vi förlåta andra. Det är en tro som är verksam i kärlek. Halleluja! Och så säger samme Jakob, han liksom som kom på det här, att hallå där, alla ni fromma, hallå där. Det är liksom inte bara att säga liksom att det är bara tro, det är bara tro. Det ska också bli konsekvenser. Det ska också bli handlingar. Det ska också ske någonting. När ni ser att någon inte har någonting, då ska ni ge dem det. När ni ser ett behov så ska ni fylla det. Annars så blir det bara tomma ord. Annars blir det bara pladder. Det blir bara en ekande brons, en klingande symbol. Även om du så skulle offra ditt liv, liksom låta det brännas på bål, men inte ha kärlek, så är det ingenting värt. Och du har alla gåvorna och det bara flödar och bergen försvinner och hindren försvinner, men inte har kärlek, så räknas det inte inför Gud. Känner du igen det? Du har ett offer, du kommer med det, du har alla gåvor, men Gud tar inte emot det, därför att du har inte, vi har inte kärleken. Kom ni nära nu? Visst är det en obehagligt bra predikan? Är alla överens om att om det är någonting vi brister i, så är det kärlek? Ja, vi brister också i tro. Men samma helige ande hjälper oss att tro. Samma helige ande utgjuter i våra hjärtan en förnyad kärlek. Till Gud, till vår nästa, så att vi kan älska. För har vi hat till vår broder, så säger Bibeln att vi är mördare. Men vi ska älska vår nästa som oss själva. Halleluja. Och ser vi någon lida nöd, så ska jag hjälpa till. Jag ska säga, vi ska starta soppköket. Och så berättar jag det här. Och genast är det en utav de unga nyfrälsen som säger, jag betalar, om det så hela den här starten, och så betalar, ska han betala all soppa och kaffe också, och så var det kakor. Så tänker jag, halleluja, han står vid sitt löfte, han är här nu, han har nickat mot mig. Men så tänker jag, finns det någon mer som överhuvudtaget bryr sig om att vi har soppkök? Alltså de flesta, de bryr sig inte. Jag frågar inte ens hur det går, tänker inte på det, för man har så mycket, man ser inte den nöden. Jag vet inte hur du tänker, men om du ser någon sitta där utanför ICA, eller om du träffar någon utav dina vänner, kanske väldigt nära dig, som inte har mat för dagen, som inte kan betala sin hyra, som inte har råd med att köpa kläder. Ska vi bry oss om det? Hallå? Man får väl ansvara för sitt. Tycker ni inte det? Och tittar ni så konstigt på mig? Har jag fel? Alltså en tro som är verksam i kärlek gör ju en skillnad. Eller hur? Sen så kan inte vi hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Så är det världens sämsta ursäkt. Man kan inte hjälpa alla, men du kan väl hjälpa någon. Men jag kan inte hjälpa alla. Nej, du kan du inte. Ingen kan det. Det är ingen ursäkt. Du kommer inte undan. Ska jag ta vara på min broder? Ja, du kan ta vara på den här. Någon i alla fall. Alltså det finns ju någon. Oh! Ja, jag säger det igen. Det kanske finns någon mer som vill betala soppköken tisdag. Det kanske finns någon mer som vill komma hit och göra soppa. Eller bara vara medmänniska med de här människorna som är så utsatta och bara finnas där. Halleluja, tack och lov, vi har varit liksom många här som bara säger, jag är här på tisdagarna. Men vi behöver fler generösa givare i den här församlingen, i den här staden. Som inte bara ger lite av sitt överflöd, utan som bara säger, jag ger mycket. Jag ger av mig själv. Halleluja. Det sätter igång någonting hos andra. Och det blir ett vittnesbörd som talar. Jag säger, ja, men vad ska jag göra? Du kan bara fråga Gud. Herre, finns det någon jag kan hjälpa? Så är Gud så klok att han talar till ditt hjärta. Och han visar precis vem du ska hjälpa. Gud, han känner till och med namnen. Han kan säga personens namn. Han kan tala till ditt hjärta. Du kan stöta på den personen och du bara ser den. Den här ska jag hjälpa. Någon har frågat mig, hjälper du alla tiggare som du ser på gatan? Han sa, hallå, jag har varit i Indien. Man skulle hjälpa alla tiggare som jag har sett där. Alltså det. Men däremot så säger jag, om jag ser någon och bara tänker, den här kan jag hjälpa. Då gäller det att göra. Förstår ni vad jag menar? Däremot så kan jag alltid säga hej till den som sitter där utanför. Håller ni med mig? Och hej då. Och hur är det idag? Stanna till lite granna. Kanske, och så är det ofta så att man ger det också för då har man börjat en relation. Men det blir ju lite bättre, eller hur? Alltså, jag tror att vi ska se de här som Gud ser de här. Hur gjorde Jesus Kristus när han såg dem som hade nöd? Han förbarmade sig över dem. Han botade dem. Halleluja! Och när han har sin konferens med 10-20 000 så ser han till att alla får mat. Det är fantastiskt. Halleluja! Är det någon som vågar be den här bönen med mig? Att Gud ska ta lite av ditt överflöd och ge till någon annan? Jag sitter och nu ser jag när det händer och kan ta ner den. Hur många skulle våga be den här bönen, Gud? Nu behöver du inte göra det för det kan bli jobbigt. Gud, jag skulle kunna göra mer. Jag skulle kunna göra mer. Du kommer göra en skillnad hos dig. Du kommer att berika hela ditt liv. Det här är en tro som behagar Gud. Se till att du inte blir en bekväm myskristen som vilar i din tro på att Jesus Kristus är din rättfärdighet och jag behöver inte göra någonting när en helig ande leder dig att agera i kärlek. Se till att du inte bara ger utav ditt överflöd utan att du ger av dig själv. Jag ser att tiden räcker till att berätta några exempel. Hur många utav er gillar att resa? Det är väl några mer än mig. Okej. Okay. Men för mig... Ja, det var... Jag hade... Alltså, min drömresa var att åka till USA. Jag vet inte om det har att göra med att jag är född på 60-talet. Men det kom liksom inte in några pengar till att resa till USA. Och vid den här tiden så hade vi 4 småbarn. Och vi hade ett hus som vi hyrde från 1800-talet. Och det var inte så jättefint hus. Det läckte in och det var möss som kom in också och bodde där. Inte permanent men hälsade på och använde huset som toalett. Men jag minns det här att vi hade inte följt möblerat. Exempelvis mattor är ju rätt så bra och kallt golv och allting sådär. Men jag hade inte fyllt 30. Jag bara kände, alltså det här. Alltså man tänker att få åka till USA och då liksom, wow. Så ringer min pappa och säger, jag har tänkt på en sak, säger han. Jag skulle vilja att alla mina barn åker till en sån här, det är en massa släktingar som ska träffas, alltså reunion. Det är en massa, och så, ni vet att jag orkar inte åka, och liksom det, men jag vill att ni ska åka. Halleluja. Förstår ni eller? Förstår ni vad underbart? När man får någonting. Man bara får någonting. Och så går några kvällar och så ska jag sova. Och så bara kommer den här tydliga rösten. Du ska inte åka. Nu är det djävulen som talar, eller det är otron, eller det är fruktans ande. Men det är så tydligt att det är det inte. Utan det är den här övertygelsen. Hör ni? Tron är en övertygelse om det som man hoppas på. En inre visshet om det man inte kan se. Och nu är det någonting som jag inte ska ta emot, utan någonting som jag ska ge bort. Alltså, förstår du, jag menar, tron används inte bara för att du ska ta emot, utan för att du också ska offra någonting. Tron används till att du helt enkelt lyder. Och när jag liksom tänker, vad ska alla säga? Pappa kommer att bli liksom besur på mig. Jag vet vad pappa hade sagt också. Han sagt, ja, om ni säger nej till den här resan, det var ju värde på den tiden, det är ju 25 år sedan, värdet var 10 000 kronor, så får ni inte pengarna. Det är bara om ni åker, så du ska inte tro att ni får pengarna, utan du ska ni åka på den här släktträffen. Jag tänker, jag får inte ens pengarna. Tror ni att det här var roligt? Nej. Tror ni att det var roligt att få berätta för sin pappa att jag kan inte ta emot den här gåvan? Tror ni att han tycker att jag är dum i huvudet? Ja, för det tyckte ni också att jag var. Alltså jag säger det här inte liksom för att ni ska förstå att ibland så får man ett bönesvar, tror man. Ibland får man en Isak som man ska ge bort. Ibland får man det här bönesvaret och så ska man ge det tillbaka till Gud och visa att det handlar inte om mitt begär. Det handlar om att jag kan tro på Gud och få någonting, men att jag ändå kan ge det tillbaka till honom. Hör du vad jag säger? För mig var den här lydnaden och den här friden när jag bara säger, Herre, jag åker inte. Och sen var det någon annan som inte heller vågade åka. Jag tänkte, om kristen inte vågar åka, då vågar inte jag heller åka. Då kommer det säkert hända en olycka och planet kommer att störta och det kommer att bli allting. Nej, det var inte det handlade om. Jag bara sa, det här handlar om en personlig lydnad. Ni gör vad ni vill. För mig är det att jag säger nej. Då tror ni att allt ska sluta lyckligt, eller hur? Det är det man hoppas på. Det ska jag berätta nästa söndag. Nu ska vi be. Eller var det en cliffhanger? Alltså det var nästan en jobbig cliffhanger. Det var oförskämd, va? Ja, okej, det var oförskämd. Vi tar inte den då. Då berättar jag. Jag säger det här. Och min pappa, han har lösningen. Jag vet. Din fru vill inte att du ska åka, säger han. Och sen nej, det har inte med henne att göra. Utan jag vet inte riktigt vad jag förklarar för honom. Jag tror säkert att jag sa precis vad jag upplevde. Även om det kan vara förolämpande för honom. Men du vet att du får inte pengarna. Ja, jag vet att jag får inte pengarna. Det var svårt. Alltså det handlade, för oss handlar det om mycket. Alltså, jag vet inte om ni har någon sån drömresa. Har ni någon drömresa eller? Nej. Eller ni har fått någonting. Alltså, för mig var det svårt, men det betydde så mycket. Det som händer är att pappa ringer mig och säger, jag har tänkt på det här. Det är klart, jag förstår. Och så vet jag inte ihåg det. Ni ska få det med pengarna ändå. Alltså det är underbart. Nu ska man säga halleluja bara. Ni ska glädja er med mig nu, säger jag. Och jag gläder mig med dig. Vad roligt. Vad kunde vi köpa för någonting? Alltså, semestern var räddad. Vi kunde köpa matta, kommer du ihåg det, Pernilla? Du kommer inte ihåg det? Ja. Det är 24, 25. Vi kunde köpa en, tack och ha en matta. Halleluja. Mössen vet jag inte om vi blir av med på det sättet. Då kan vi inte köpa ut. Räckte inte med pengarna. Det var inte taket eller läckorna. Nu kunde vi laga på olika sätt. Men jag vet att vi hade en lyckad semester. Tänk, wow, halleluja. Men jag kom inte till USA. Jag kom inte till USA. Och så tänkte jag på, ja men Gud sa ju till mig när jag var väldigt ung. Jag tror typ 10 eller 9 år innan det här. Att nu ska du inte resa. Nu ska du ge. Nu ska du göra det. Men nu ska du inte resa. Och när jag trodde att nu händer det grejer. Då händer det ingenting. Jag fick bara ge bort det. Ibland får man ge bort sin Isak. Jag säger det för du kanske är i den situationen. Du undrar, varför ska jag ge bort det som jag har fått? Därför att Herren säger det. Om Herren inte säger det så ska du liksom inte ha dåligt samvete. Du ska bara tack och lov för att jag får använda det här. Lov att vara Herrens namn. Men det kan vara så viktigt att du ger efter för den lydnaden. För det är som en ström av välsignelse. Jag hade inte behövt ha dem. Jag skulle kunna vittna om det helt underbart ändå. Men vi fick de pengarna ändå. Och samma år. När jag fyller 30 så får de för sig att de ska samla in en resa till mig. Ett halvår efter. Och då har min bror redan bestämt för att han ska åka. Och jag tänker, jag har inte en krona till det. Men jag fick in rätt mycket. Jag fick in pengar till den i samma år. Och då slapp jag släktträffen. Halleluja! Jag slapp släkt. Alltså det var ju kusiner till någons barn som jag inte visste vilka det var. Någonting. Och så får jag åka på möten. Konferenser. Jag får åka till Florida. Vi fick åka bada i Hajsjön eller vad det hette för någonting. Alltså det var helt underbart. Lång tid. Och de kom, tanterna kom i kyrkan. Här har vi lite extra pengar. Här har du dollar. Här ska du köpa till dina barn. Alltså jag åker på den här resan liksom med överflöd och kan köpa gåvor. Jag blev så välsignad. Jag blev så förnyad i den heliga ande. Jag fick liksom bara wow. Jag kan liksom, det är en annan story, men det var livsförvandlande för mig. Hela den här resan. Gud har en större plan. Yes. Gud har en större plan. Men det kan börja med att vi bär fram vårt offer och säger Gud, jag ger det tillbaka till dig. Amen. Nu är det bra tid att sluta. Vi står upp. Lovsångarna kan komma fram. Läser jag igen. Hebreerbrevet 11:6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Jag tror att vi ibland missar lönen. Det som Gud verkligen vill ge oss. Därför att vi inte vill offra oss. Vi vill bara tillfredsställa våra begär. Vi vill bara ha. Roffa åt oss. Fixa det själva. Och när vi får det så vill vi bara njuta och njuta. När Gud vill att vi ska förvalta det. Och ge vidare det vi har fått. Berätta för andra. Offra sig. Uttrycka tron i kärlek. För det är inte så att vi förlorar. Att det blir mindre när vi gör handlingar i kärlek eller i tro. Det bara multipliceras. Det är inte så att ju mer vi handlar i tro, ju mer i kärlek, ju fattigare blir vi. Ju ynkligare blir vi. Utan ju mer vi agerar i tro, i kärlek, ju mer flödar det in. Och vi blir kanaler för hans ande. Vi blir till välsignelse. Men om du inte fångar det här och bara lever kvar i att du inte duger till, inte räcker till, då kommer avundsjuka och missundsamhet och bitterhet att kväva ditt liv. Men om du säger, Herre, jag ger tillbaka det jag har fått. Jag ger tillbaka mina gåvor, mina resurser, den ställning som jag har idag. Jag ber att du ska använda mig i det som jag står i. Och det som jag tycker att jag har fått som en gåva från dig, det ger jag tillbaka till dig. Det är en tro som är verksam genom kärlek. Det är att söka Gud. Är det här en väg för dig? Sträck din hand så högt du kan. För jag ber för alla som nu är med mig. Sträcker en hand till dig Gud. Men kanske framförallt sträcker sitt hjärta till dig. Du som redan vet vad som finns i våra hjärtan och vad som brister. Men Herre, förlåt vår brist. Förlåt vår brist. Och tack för din rättfärdighet och ditt överflöd. Och vi ger tillbaka det vi har fått Gud till dig. Vi ger tillbaka de där bönesvaren och det här som du tycker bara wow. Vi ger tillbaka det till dig. Och så gör du någonting stort, du multiplicerar det. Därför välsignelsen kommer när vi offrar oss i tro. Välsignelsen kommer när vi inte längre lever för oss själva. Utan i Kristus Jesus lever för dig. Halleluja! Halleluja! I Jesu namn. Och så vill jag att du tar upp en hand och är med mig i den här bilden. Och så låtsas du som att du håller någonting i din hand. Och det som nu är i din hand, det är sånt som jag tror att Gud vill att du ska släppa och kasta bort. Sånt som du har någonting emot någon. Kanske egentligen emot Gud. Men har blivit mot andra. Bara öppna din hand och så bara släpp det. Släpp det i Jesu Kristi namn. Släpp det där agget, den där besvikelsen. Släpp det där. Släpp det. Släpp det. Du är fri. Så tar du den andra handen. Så tänker du, här är de där bönesvaren. De där gåvorna. De där välsignelserna som du bara vill ha för dig själv. Det ska jag ha för mig själv. Och så bara säger du, jag ger det vidare. Säg det, jag ger det vidare. Ja, det var inte många. Ska vi försöka igen? Kanske inte så många som vill ge det vidare. Jag ska inte tvinga någon. Men du ska säga, 1, 2, 3. Jag ger det vidare. Jag släpper taget om det. Jag släpper taget om det. I generositet. Och nu kommer det svåra. Jag ska säga så här. Jag ger mitt liv som ett offer. Nu får du tänka lite. Du har redan gjort. I Romarbrevet 12, vers 1, så står det att det här ska vara den andliga gudstjänst. Det här är en gudstjänst i lokalen, i kyrkan, som är jätteviktig. Men 24-7 ska det här vara er andliga gudstjänst. 24-7 ska det här vara, jag bär fram mig själv som ett levande och heligt offer. Säg, jag bär fram mig själv som ett levande och heligt offer. Till dig Gud, använd mig. Jag står till ditt förfogande och vill vara en kanal för dig. I kärlek, i tro, 24-7. Så hjälp mig nu, Jesus Kristus. Jag älskar dig. Tack Jesus. Vem är din rättfärdighet? Vem är din rättfärdighet? Halleluja. Så underbart. Så lovar vi Jesus och prisar Herren tillsammans. Varsågod Mats, lovsångare. Koppla på nu. Koppla på nu. Se det inte bara som en sång, en melodi, utan som en tillbedjan. Yes. Come on.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då.
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss.